Ja, klockan är 15.00. Det är onsdag. KTH betyder det att vi kör vår lilla podd som heter Fika snack om framtidens utbildning. Där vi pratar om utbildning i stort och smått på KTH och längre ut i världen. Idag är det jag, Johan Lidfridell, som sitter på IT-avdelningen som är poddvärd. Jag har med mig kollegan från framtidens utbildning, Per Fagrell. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Det var länge sedan.
Ja, det var ju det.
Ja, det är de andra som stjäl all spotlight, de andra i
Ja,
programmet. Men
men idag är det din tur.
tack.
Ja, det känns bra. Och det som känns ännu bättre än att jag och Per är här, hur bra det nu än känns, så är det ju att vi har en gäst och vi har Gunnar Karlsson här idag. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Och det är kul, vi har sprungit på varandra i olika sammanhang under åren. Och det här är ett helt nytt sammanhang för mig, men inte för dig då. Men skulle du kunna berätta lite, vem är Gunnar? Bakgrund, forskningsområde, tid på KTH?
Ja, min bakgrund på KTH är den jag har nu. Professor, jag har inget tidigare förflutet på KTH. Jag utbildades på ett annat lärosäte, Chalmers, och var sedan i USA för mina doktorstudier. Jag är professor här sedan 26 år tillbaka, så tiden går. Har varit verksam i många olika roller, ganska mycket ledningsroller, avdelningsansvar under lång tid och hjälpte till att etablera en verksamhet. Jobbar nu framför allt då i det vi ska prata om med två konstellationer för cybersäkerhet och även cyberförsvar.
Ja, för dagens tema är ju inte så litet, men känns ju fruktansvärt relevant då. Alltså, det är cybersäkerhet och cybersoldater och KTHs roll i detta. Det vi tänkte, kan du säga något om cybersäkerhet och Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet?
Ja, det kan jag göra. Så cybersäkerhetsområdet är ju väldigt omfattande. Det är inte helt entydigt definierat heller vad man lägger in i det. Jag ser det som att det är all den säkerhet som kommer i datoriserade system och användare av datoriserade system via nätverk av olika slag. Men även andra saker, man kan USB-pinnar och sånt också. Men utsattheter som man kan bli på grund av att de här systemen blir angripna eller fungerar illa på något sätt av en avsikt. Så det här Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet är det som etablerats först på KTH och det kom till genom ett samarbete med Försvarsmakten. De ville få hjälp att också bygga upp sin interna kompetens och det var diskussion under 2018-2019 som ledde fram till att det här CEDIS etablerades 1 januari 2020. Och våren 2019 så var det tydligt också att de önskade även hjälp med utbildning. Och då, jag tycker det är intressant att jobba med utbildning så jag erbjöd mig att föra de samtalen. Och då var det att de skulle ta fram en utbildning för värnpliktiga soldater som skulle utbildas i cybersäkerhet. Så det är en av de delar vi gjort. Sedan har det utvecklats och vi utbildar även nu en intern officersutbildning som finns i försvaret som kallas specialistofficerare. Så vi utbildar även sådana sedan 2 år tillbaka. Så det är första sammanhanget. Sen i det arbetet så märkte vi att det finns väldigt mycket eftersatta behov i Sverige. Sverige har ju den fantastiska rollen av att vara ett av de mest digitaliserade länderna i världen, vilket är väldigt positivt. Men vi har väldigt eftersatt arbete med cybersäkerhet, så där rankas vi bland de sämsta och den kombinationen är inte så bra. Så vi tog inspiration från kollegor i Schweiz där de har ett Cyber Defense Campus som är samarbete mellan deras materielverk som heter Arma Swiss och de två tekniska lärosätena EPFL och ETHZ. Och så har vi etablerat då Cybercampus Sverige som en nationell samverkansorganisation och den etableras då från 1 januari i år så det är en väldigt nyskapelse. Men där ska vi då kunna jobba med alla lärosäten, även yrkeshögskolor i Sverige, utbildningsföretag för att också möta behoven då bland myndigheter inte minst och företag, både små och stora. Så stort. Vi ska kartlägga alla behov och svara upp på så många som möjligt. Och det är mycket, i mycket roller som inte högskolan är lämpad för. Till exempel att kunna bedriva säkerhetsklassad forskning till exempel. Det är inte så lämpligt, speciellt som doktorandprojekt. Eller utbildning i format som inte är de gängse campusformaten för programstudier och studenter på heltid. Så det är väl det som vi kom in på här.
Men vad är då kopplingen mellan Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet och Cybercampus? Är centrumet en del av Cybercampus eller hur?
Ja, det är vad vi håller på att diskutera det. Men CDC är en utförarorganisation.
Ja, okay.
Där vi bedriver utbildningen genom den organisationen och vi har i dagsläget 6 stycken direktfinansierade doktorander från Försvarsmakten. Sedan har vi anslutet Försvarshögskolan, Försvarsradioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och MSB. Och FRA och FOI finansierar också doktorander, så att det är en ganska kraftfull utförarorganisation. I första hand så kommer ju Cybercampus bli mer av en koordinerande funktion och fånga upp behov. Och sen finns utförarkapaciteten på de medlemsorganisationer som ingår, till exempel andra lärosäten. Och då har vi väl i dagsläget med Försvarshögskolan, Karlstad universitet och Linköpings universitet. Men det kommer bli fler allt framöver.
Ja, bra, tack för att klargörande. För Cybercampus har ju varit lite i ropet just nu då, när det varit invigning här i februari och sådär. Och överhuvudtaget, själva begreppet och sånt börjar ju sätta sig. Det var väl en tag när vi inte riktigt visste hur vi skulle uttala det här ordet till exempel, va? Man sa cybersoldat och sånt. Men nu börjar vi förstå att det är cyber som är det svenska ordet.
Ja, när ordet introduceras på svenska så heter det cyber med KI. Det är ingen som förstår och säger det idag.
Nej.
Kybernetik hette det ju då på 50-talet när Norbert Wiener och de här tog fram det begreppet.
Ja, intressant.
Och det här är en jättespännande satsning och så som vår omvärld ser ut, så vi påminns ju hela tiden nu om att det finns ju, det är inte bara misstag som gör att system inte fungerar, utan man tänker ju rätt snabbt den tanken när man inte kommer in på Twitter eller vad det nu heter numera, och de här då, att det kan vara någonting annat än bara ett internt fel i tjänsten. Men hur känner du inför detta? Känns det som en väldigt kul eller också lite skrämmande utmaning? Alltså det är ju ett stort område, det är ju nationens säkerhet som står på spel. Hur känns det att ta sig an och börja bygga sån här grej? Det frågar jag lite nyfiket.
Ja, det är ju det är så gigantisk uppgift så det går inte att tänka att man ska kunna ta ett helhetsgrepp eller någonting, ambitionen eller tro att man kan nå, utan man får ju se till det man åstadkommer, inte till nödvändigtvis till alla behoven. Men vi måste ju ha en koll på behoven också så att vi gör hyfsat rätt saker och inte bara gör det vi är vana vid att göra. Jag tycker det är intressant. Alltså, jag har ingen militär bakgrund. Jag gjorde vapenfri tjänst eller blev vapenvägrare efter militärtjänsten, rättare sagt. Så att men det här är viktigt för mig. Jag tycker detta är att skydda ett öppet samhälle. Och det är väl ingenting i min tid på KTH som är så direkt samhällsrelaterat som det jag gör nu.
Nej, men det är häftigt och sagt, det öppnar ju möjligheter för en annan typ av tjänstgöring också. För då funderar man lite på, okej, men vem är då en cybersoldat?
Ja, så de är ju värnpliktiga soldater. Så de väljs ut i vanlig ordning. De gör den här webbtestet för mönster och sen så bjuds de in till vanlig prövning. Och där har vi ingen insyn alls. Trots att vi ska utbilda dem senare så vet vi ingenting. Och vad jag förstått så vet inte Försvarsmakten det heller. De sätter parametrar och i detta fallet så vet jag att de satt en hög parameter på den intellektuella förmågan hos de här. Så den ligger väl på samma nivå som tolkskolan som brukar ses som den mest intellektuellt krävande värnplikten man kan göra. Så de har hamnat i den kategorin. Sedan har ett samarbete för Försvarsmakten, FOI och Plikt- och prövningsverket som sköter mönstringen, en utökad mönstring som sker ungefär vid den här tiden på året då det är en del tester. Inte heller där är jag informerad om vad de gör. Det är väldigt hemligt, men på något sätt så fungerar det, för att sen kommer det då i dagsläget ungefär 60 stycken värnpliktiga soldater och rycker in i slutet av juli. Och sedan är det ju vanliga soldater, så först är de ute i skogen och lär sig hantera ett vapen och lär sig överleva och inte frysa ihjäl trots frostnätter i slutet av augusti. Så här. Och sedan träffar vi dem i slutet av september då de gör, det första är det kallas grundläggande militärutbildning. Och det är ungefär samma för alla, kanske inte de som är i marinen, men alla som är på land i alla fall. Sedan kommer den delen då vi innefattar, det är befattningsutbildning, det är då man tränas för den rollen man ska ha inom Försvarsmakten.
Ja.
Och då, det är då cyber kom in och deras roll är ju då att skydda Försvarsmaktens egna IT-system. Och för det behöver de också kunna hantera ett vapen för att de ska kunna skydda sig själva och sina system. Så de är ju inte de stridande trupperna utan det är ju för egen skydd som de har det. Men sedan ska de då hjälpa till att skydda försvaret, för det är klart att IT-systemen kommer ju bli attackerade direkt, kanske långt innan det ens är ett väpnat angrepp. Kanske endast det som angrips, det kanske inte ens är ett väpnat angrepp mot Sverige utan det är ju enbart de här systemen som är slut. För lyckas man sluta där så kan man ju... annan förmåga kan ju bli väldigt sänkt i så fall. Så det där pågår då ungefär 6 månader. Och det är där vi då bistår med utbildning. Och sedan efter det så gör de det som kallas förbandsutbildning. Då blir de placerade på förband. Och det där är ju ja, ungefär som verksamhetsförlagd utbildning inom vissa professioner. Eller LIA kallar de det inom yrkeshögskolan, lärande i arbete. Att då praktiserar de det de har lärt sig på i faktiska system för den försvarsgren som de är placerade inom. Så det är en ganska bra yrkesträning egentligen.
Mm.
Det är lite roligt att en del får ju jobb efter att ha gjort värnplikten. Det är inte så vanligt annars.
Nej, det är en intressant sideeffekt. Alltså, du nämner någonting som är himla kul för ett lärosätt. För är det någonting vi är noga med så är det ju antagning och att vi har koll. Mm. På vad det är för kolväten vi förväntas jobba med. Ja. Och här är det då precis tvärtom då. Att vi vet att det är väldigt viktigt att det här blir bra. Men vi vet inte alls någonting om hur de är utsållade då.
Nej, det är precis. Det var ju framförallt första omgången var det ju väldigt... oroväckande eller men då, nu har vi byggt upp ett förtroende så jag vet ju att processen funkar hur den nu fungerar.
Mm.
Och det ska jag säga också att i de här värnplikterna så går det ju faktiskt att göra värnplikten som frivillig upp till 40 års ålder, så det är ju för sent för oss tre men kanske några som lyssnar här kan bli inspirerade. Och det var intressant i första omgången som var sagt officiellt att det var en pilotomgång. Då var det väldigt många frivilliga som sökte för de ville vara med och testa det här. Det tycker jag var väldigt kul. Så det var en tredjedel av dem som gjorde omgången. Då var det en mindre utbildningskohort, men en tredjedel var frivilliga.
Men du inledde med att säga att det här är ett jätteviktigt område. Det här kanske, det här är det där anfallen kommer utifrån, är inom cybersäkerhetsområdet. 60 stycken om året, är det tillräckligt för att försvara Sverige?
Nej, det kommer det inte vara. Och kan man säga, dessutom blir krigsplacerade för att hjälpa till att skydda kritiska myndigheter för kritiska infrastrukturer, även IT-infrastrukturer och så kommer det behövas flera. Men det är väl den kapacitet, det är ju Försvarsmaktens dimensionering av den kapaciteten de har att hantera dem. Jag tror att för vår del så skulle vi kunna skala upp det mer. Och vi får se nu, vi kommer ha diskussioner om förlängning av den här överenskommelsen vi har. Så vi ser om det finns efterfrågan att ta med. Men jag håller med dig, det här är ju krigets digitalisering. Allting digitaliseras och nu digitaliseras kriget också och det är ju mycket mindre kostnad att angripa Sverige på detta sättet än att göra det med ett väpnat angrepp.
Mm. Du nämnde ju, alltså det här är ju någonting som är högt uppe på agendan. Jag var på något som heter Raider Summit där stora företag och organisationer diskuterar och det är ju cybersäkerheten ligger otroligt högt upp, framförallt inte så mycket tyvärr i offentlig sektor, men i privata näringslivet så inser man ju att man är oerhört ansatt då, eller det finns en stor risk där. Och Där var ju en fråga, hur snabbt kan vi montera ner hela den svenska digitala offentligheten och blåsa upp den på annan plats som vi skulle behöva? Alltså alla de system som vi som medborgare har för givna med bank-ID och allting sånt. Hur snabbt kan vi plocka ner det och montera upp det någon annanstans om det skulle behövas för att kunna fortsätta ha ett offentligt fungerande Sverige? Så att det här är ju, det är bara början på en otroligt stor eller lång utvecklingsresa tror jag, för att vi ska liksom kunna fortsätta hålla ett öppet digitalt samhälle som också är robust nog att tåla yttre påverkan då. Så att det är jättespännande. Hur tusan gör man då när man tar KTHs kunnande och vetande inom olika områden här, sen ska man förpacka det så att en värnpliktig då kan hur går det där till?
Ja, det är ju nästan en rolig anekdot, men så när vi samtalade då i 2019 för att dra igång det här 2020, och för Försvarsmakten så var det väldigt kort framförhållning. Det är kort för oss också. Det är inte nödvändigt att vi är mycket långt snabbare än vad de är. Men då blir det klart att det skulle bedrivas på ledningsregementet i Enköping. Men vi kan inte hålla med lärare på plats. Nej, det var klart att så går det inte. Och då skulle jag hålla med instruktörer, vilka instruktörer, vilken teknisk kompetens kommer de ha? Det vet vi inte, för vi har inte dem ännu. Så det var väldigt massa frågetecken. Så då tänkte jag, okej, vad gör vi då? Men då tänkte jag att om vi strukturerar en utbildning som är så tydlig att den fungerar för självstudier, då måste den fungera. Vi bygger inte in en resurs som inte kan garanteras, utan vi planera inte för den. Och så kommer det bara instruktörer, vilket det har gjort sedan, så är det bara ett mervärde. Men den är inte grundläggande för att det ska gå genomföra. Så helt enkelt, vi strukturerade upp materialet på det sättet. Så att det är tydliga instruktioner. Man går inte vilse i det, vilket man kan göra i en vanlig KTH-kurs. Mm. Då säger läraren, ja men det är en del av utbildningen att strukturera ett material. Ja, men det kanske inte är väsentligt att lägga tiden på. Så här valde vi bort allt sådant. Så väldigt tydlig struktur. I små beting, nedbrutna i moduler, det som brukar kallas utmaningsdriven utbildning. Så tydliga utmaningar. Sedan har det löpt. Alltså, vi håller då med den här strukturerade utbildningen och vi håller med examinationen. Sen har vi vissa punkter när vi har redovisningar. Vi vill ju också få en insyn i hur det fungerar. Så i de två kurserna som jag är kursansvarig och examinator för, så har vi vissa punkter när vi till och med nu efter pandemin också kommer till plats och de får presentera för oss. Och det är väldigt roligt. Men det är inget löpande som vi deltar i undervisningen. Och jag vet ju då att de kommer upp på morgonen, de bäddar till och med sängen, vilket vi inte kan garantera att våra vanliga teknologer gör. Och de är mätta och de får fysisk träning och mår bra. Och de lägger den nödvändiga arbetstiden på det. Det där har övertygat mig väldigt mycket, att vi skulle schemalägga arbetstiden för studenterna, inte enbart undervisningstiden. För att det här ser vi var otroligt mycket bättre det går för dem när de har avsatt tid för jobbet. Sedan en viktig del i det här också. Jag sa att det är strukturerat för självständigt arbete, men det är inte enskilt arbete. Utan de har ju det i sin hela sin utbildningsstruktur, att man jobbar i grupp. Alla ska ju vara ersättningsbara, för att i krigssituation vet man inte vem som måste ta ansvar och så. Så de jobbar i grupper och aldrig mindre än i parvis. Och det passar väldigt bra. Däremot så gör de rapportering. Jag har ansatt ett enkelt protokoll för att de jobbar tillsammans. Så att diskutera uppgiften, så man förstår uppgiften. Men sen löser man den enskilt. Och när alla har lösningar så kan man diskutera de lösningarna. Jämföra sina lösningar. Och då ser man, ja, titta här. Du har löst på ett annat sätt. Funkar det? Ja, det funkar. Ja. Jag har löst på detta sättet. Det fungerar också. Då kan man ha... För teknik är ju inte entydigt. Kan man resonera om lösningarna, för- och nackdelar med de olika lösningarna, eller bara konstatera att de ser olika ut. Och det där ger en djupare förståelse för också ämnet och för hur teknikarbetet fungerar.
Men det antar jag väldigt få som har en högskoleerfarenhet sedan tidigare. De kommer väl de flesta från gymnasiet, eller?
Ja, visst. Ja. Överväldigande delen är ju direkt... från gymnasiet, och det är ju lite imponerande då, för vi är ju fyra kurser då. Det är vanliga campuskurser, bara att de har strukturerat sig i det här formatet. Så de är 7,5 HP vardera. Och det är officiella poäng. De finns i lag och när de rycker ut från värnplikten så har de 30 HP rapporterade i lag och som de tillgodoräknar sig på vilket lärosätt som helst. Och det motsvarar de fyra kurserna som går på KTH.
Mm.
Och två av de kurserna är på masternivå, på avancerad nivå. Så de kommer från gymnasiet.
Mm. Och läsa
och under första året som de får kontakt med högskolan så testar de att göra 15 HP på avancerad nivå. Det tycker jag är ganska kul.
Det är väldigt häftigt. Vi fick en fråga här som jag tycker just, alltså för det här handlar ju om att man bygger liksom mer autonoma lärobjekt på något sätt som går att liksom ta till sig i olika kontexter. Och då var det en fråga här egentligen var som, alltså den utbildning som soldaterna får, kan den ges till eller vara användbar för andra grupper, till exempel infosäk vid myndigheter, kommuner och så vidare? Alltså, nu har du egentligen besvarat den frågan och det även frågeställaren här, men jag lyfter den i alla fall, för jag tycker att...
Ja, det har ju varit, efter att vi fick den här och vi ser att den fungerar, så har det ju varit en tanke för mig att erbjuda den. Som kanske en sammansatt modul, ett miniprogram,
ja.
Ett terminslagprogram. Man kan kanske erbjuda den på två varianter. En variant heltidsstudier, det är den då man snabbt kommer vidare och sedan den andra på halvtid. Att dra ut 30 HP på långsamma takt, det tror jag inte på, ärligt talat. Man tappar tålamod, men de två. Och det skulle kunna vara väldigt intressant, för vi ser ju nu då att de här värnpliktiga en del får ju jobb efter det. Och då kanske det är ännu bättre för den som redan har en kanske en utbildning, en yrkeserfarenhet och allting. Och bara lägga till ett visst mått av cybersäkerhet för att kunna förstå säkerhetsfrågorna inom den domän där man jobbar. Om det är vården eller detaljhandeln eller så. Så bygger man ju på den kunskap som man har inom ämnet. Men man förstår cybersäkerhet tillräckligt mycket för att kunna interagera med specialisten inom cybersäkerhet. Man kan också hjälpa till i införande projekt och sånt. För om vi vet vad som fungerar på arbetsplatsen. Kunna säga till en säkerhetskonsult att nej, det här kommer aldrig gå att genomföra på vår vårdcentral. Därför att de här sakerna funkar inte här. Och då måste man finnas där mitt emellan. Då kanske just den här 30 HP-modulen skulle fungera väldigt bra. Och det är ju, i USA har det blivit ganska stort med det här bootcamp-utbildningar som är väldigt intensiva utbildningar för att snabbt komma vidare och ta till sig en färdighet. Och det finns även exempel i Sverige. Academic Work har ju sitt utbildningsbolag som nu heter Brights som gör det också. Och det här skulle jag gärna se i cybercampus-sammanhanget som en bootcamp-utbildning i lokaler. Samma sak som vi kör. Så, schemalagd arbetstid, och för den som är yrkesverksam så är det inget konstigt att komma till jobbet och jobba sina 8 timmar. Och dessutom vet man då att då räcker den, så att man behöver inte ta med sig massa jobb hem eller så heller, utan det är ett arbete man bedriver under en termin och så har man lärt sig det man behöver. Så det är en bra fråga, för jag tror väldigt mycket på den idén, men vi har inte haft möjlighet att dra igång det nu, men jag hoppas på det i Cybercampus, som sagt.
Ja, men
du har ju också nästan besvarat på frågorna här som jag har om kopplingen till KTH och den så här vanliga utbildningen. Alltså, kurserna av de här paketet, det är vanliga högskolekurser med poäng och allting. Men de läser de inte tillsammans med andra studenter från KTH. Men då kan de alltså tillgodoräkna sig dem om de kommer hit och läser eller till annat lärosäte.
Ja, det är identiska kursmål och allting. Det enda skillnaden är att vi ger inte bokstavsbetyg för de här uppdragsutbildningskurserna, utan vi ger bara godkänt, icke godkänt. Och i mina kurser så kan jag säga att jag skulle tippa på att godkänt ligger ungefär på en C-betyg. Så att det är inte att godkänt ligger på E, utan det är så.
Men vad är nästa steg i det här då? Är det andra kursmoduler, fler kursmoduler? Eller vad är nästa steg?
Ja, det går skala i båda riktningarna. Så jag nämnde då att vi har även den här specialistofficersutbildningen. Och då finns det två typer, de som kommer från en annan försvarsgren och gjort värnplikten och behöver lära sig cybersäkerhet. Då läser de samma utbildning som cybersoldaterna, men de läser den under 18 månader istället för under 6. För det är så kadettutbildningen går till. Men det är ju stort intresse för de cybersoldaterna, som tur, väldigt glädjande att vara kvar inom Försvarsmakten, och den här specialistofficer cyber är intressant för dem. Och då har vi tagit fram ytterligare 30 HP, ett paket. Och det där kan vi bygga på i moduler. Jag tycker 30 HP är ganska bra modulstorlek att kunna bygga på. Och då skulle vi kunna... Det är traditionellt inte en officersutbildning som är akademisk, så att lämnar de Försvarsmakten så har de inga akademiska poäng att visa för det. Och det där är en svaghet som Försvarsmakten nu funderar på att ändra. Mm. Och då skulle det här kunna vara ett exempel på hur man, så att man kan få en akademisk utbildning i Försvarsmakten. Och då lägsta nivån inom vår värld är ju högskoleexamen som är 120 HP. Och lämnar man då så kan man ta ett år omställningsstudiestöd eller något sånt här, så kör man ett år, så är man högskoleingenjör eller kandidat eller någonting om man tycker att man vill ha en annan examen. Men i alla fall sikta upp till 120 HP. Men ja, det är möjligt att det kommer gå vidare det också. Så det är väl en riktning som vi pratar om utvecklingen av.
Mm. Johan,
jag klämmer in en fråga till här. Hinner jag?
Kör på. Ja. Jag har en också sen.
Ja. Nej, men när en utveckling är ju, du har ju nämnt det också, att rikta sig mot redan yrkesverksamma som är ute. Men då vet ju vi sen annan erfarenhet att det är svårt med 7,5 poäng heltid, dagtid. Om man inte gör som du säger, att man liksom låser in dem och gör verkligen det här. Mm. Men om de ska göra det på sin mer som fritidsstudier, då funkar ju inte riktigt det.
Nej, det funkar inte. Jag väl kommer till den insikten att det även arbetsgivare måste förstå att ska man lära sig något väsentligt så tar det tid.
Mm.
Man lär sig inte, man blir inte duktig på cybersäkerhet eller AI eller någon av de här krävande områdena genom lite video på LinkedIn med klickfrågor. Alltså det funkar inte så. Man kan lära sig nya kommandon i Excel kanske på det viset, men inte de här områdena. Så arbetsgivare måste förstå att det är en investering man gör, men det är en bra investering. Mm. Det finns mycket, mycket annan kunskap som de anställda har, så att det är en liten investering för att bibehålla den övriga kunskapen. Så att jag tror att det här omställningsstudiestödet tycker jag är en väldigt bra modell. Att om till exempel arbetsgivaren då kan köpa uppdragsutbildning och den anställde kanske tar tjänstledigt men klarar sig med omställningsstudiestödet till exempel, så skulle man kunna ha i ett år. Och alltså det är ju saker som är brådskande. Då ska man inte dra ut det i små, små spretiga utbildningar, 10%, 20% eller någonting. Det funkar för små beting, men det här är ganska stora beting. Och det är bättre att brassa på och komma vidare. Så att jag är inte speciellt prioriterar att utveckla de här små, för det utbudet finns ju redan. Vi har ju alla de kommersiella edX och Coursera och Udemy, LinkedIn Learning och allt vad de heter. Vi har utbildningsföretag som också finns i den branschen och så. Så att det är inte där behoven finns, utan jag tror det är de här omställningsdelarna för yrkesverksamma. Och den här sociala komponenten är också väldigt viktig. Vi ser ju att enstaka kurser som läses på egen hand, så är det tyvärr väldigt svårt för många att slutföra kurserna.
Mm.
Och jag skulle själv inte vara säker på att jag skulle klara och hålla motivationen uppe. Och där är naturligtvis då mindre kursbeting, så kanske man kommer i alla fall en bit på vägen. Men om man behöver motsvarande 7,5 HP, ja, men då måste man ta sig igenom motsvarande 7,5 HP, även om man gör det i 3 stycken separata kurser. Att då är den sociala delen skulle jag komma till. Den sociala delen är väldigt viktig. Gör man det här i små grupper och till exempel vid ett kommunalt lärcentra och man träffas varje vecka. Man har inför varandra lovat att man ska förbereda sig, så man kommer förberedd och kan diskutera och hjälpa varandra. Då genomför man det mycket högre grad. Lika bra som på campus har det visat sig.
Min sista fråga är egentligen den, lite grann touchade ju då, för det här är ju också någonting där liksom ämnesområdet utvecklas ju väldigt snabbt. Det vill säga, den som är en duktig cybersoldat idag kommer behöva lära sig en hel del för vad det är om 3 år. Så att man kommer ju komma behöva att liksom fräscha upp eller löpande någonstans fylla på de här kunskaperna också. Och det kanske man kan göra på ett annat sätt. Alltså att grundsteget kräver en ganska stor insats koncentrerat, men sen kanske man kan fylla på då med nytt inom området på lite andra sätt. Har du någon avslutande tanke kring det?
Ja, för Cybercampus i planeringsarbetet för utbildning så tog vi fram, hade vi en massa workshops och fick behov och sånt här. Inte helt lätt att jobba med. Så vi strukturerade upp det här i en fiktiv utbildningskatalog. Ni som känner mig vet att jag är ganska förtjust i den formen. Och där har vi då de här stora betingen. Och sen har vi genomgående på alla nivåerna, från grundläggande, mellannivån och expertnivån, något som vi kallar small and meaningful. Att verkligen se att det är verkligen nyttigt även om det är litet. Och det är serier av sådana mikrolärande som kan vara en del video och lite föredrag, men det kan vara andra, också kan vara en utmaning man får. Det kan vara repetitionsuppgifter för sånt som man borde kunna som kommer och så. Men att man har en sekvens som egentligen är obegränsad, som man prenumererar på. Precis som man prenumererar på de här poddarna kanske, så får man det. Det tror jag väldigt mycket på. Så att det blir något löpande och man bibehåller den kunskap man har. Och kan få lite nya tips också i det. Men framförallt, vi jobbar väldigt med att bibehålla kunskapen som en gång har undervisat. Vi tar inget ansvar för våra teknologers fortsatta uppdatering i ämnena som vi har undervisat om en gång. Det tror jag vi ska göra.
Jag tror det också. Men small and meaningful, det får bli avrundande orden här, för 30 minuter, det konstaterar man varje gång man sitter sådär, oj 30 minuter är rätt mycket, men det är också väldigt lite. Tusen tack Gunnar för att du berättade om det här, så, och det ska bli jättespännande att följa det fortsättningsvis också, och tack Per.
Tack så mycket.
Och tack till er som lyssnade framförallt. På återhörande, tjingling.